Hallå och välkommen till del 2 om den här fina boken The Psychology of Money, på svenska heter den Pengar psykologi, skriven av Morgan Housel, ifall du är sugen på att läsa boken, which I very highly recommend. I början av året, slutet av förra året, så gjorde jag en video med 4 stycken böcker som jag rekommenderar alla att läsa för att 10x deras ekonomi, och det här var en av de här böckerna. Det här är del 2, om du inte har lyssnat på del 1 där vi går igenom bokens 10 första kapitel, så rekommenderar jag varmt att du gör det för att få en bättre förståelse för boken overall och också ta det i kronologisk ordning. För nu kommer vi köra från kapitel 11 till sista kapitlet, nummer 20. Och vi kommer ha en del fina moments som i förra avsnittet, för det är så bra. Det är så bra det som står i den här boken, så det bara liksom, jag vet inte, det bara kittlar hela kroppen och jag känner bara wow. Så sitter jag där och tänker för mig själv, det här är bra skit. Det här är bra grejer. Så jag tänker att vi drar igång helt enkelt med kapitel 11 som heter Reasonable over Rational. Aiming to be mostly reasonable works better than trying to be coldly rational. Och i det här avsnittet tänker jag vara bättre lite med svengelskan. Det kan bli lite för många citat i förra avsnittet, så jag kommer försöka köra lite mer svenska nu och inte så mycket läsning innan till. Men jag får ta ett citat först, trots det jag sa precis. You're not a spreadsheet, you're a person. A screwed up emotional person. Och det tycker jag verkligen inkapslar hur vi människor är. Vi är inte rationella siffrodjur. Vi är liksom messed up. Vi är människor och vi är skrivade. Och ibland tar vi några bra beslut här och där. Och med den synen tycker jag det är mycket enklare också att något som är ett återkommande tema här, ha empati för dig själv och dina egna beslut som du har tagit för, som du kanske inte är så nöjd med, men också empati för alla andra i din omgivning, personer du läser om på nyheterna. Vi är inte så rationella och det förklarar en stor del av mänskligt agerande genom historien. Och för att förklara det här med reasonable versus rational, så pratar Morgan om att feber är ett fenomen som är väldigt bra. Och det kommer man faktiskt på ganska tidigt, att man kan använda feber för att bota sjukdomar. Rent rationellt, när du får feber, så är det här något som kroppen har satt in för att bekämpa en infektion som du har fått. Så rent rationellt kan man därför säga att det är rimligt att vilja ha feber. Men både du och jag vet att rent reasonable så gillar vi inte att ha feber, för det är jobbigt. Och därför kan man till exempel ta Ipren eller Alvedon. Och det här tankesättet att vi tar Ipren mot när vi har feber, att vara reasonable over rational, samma tankesätt har vi med oss i ekonomin. Och på det sättet så blir det mycket enklare att ta beslut. För som sagt, vi är inte något Excel-ark, utan vi är människor som är messed up. Och tar vi med oss det här tankesättet att vara reasonable over rational, så blir det mycket enklare att ha en välfungerande ekonomi. Och på tal om det här, så gjordes det 2008 en studie av 2 researchers på Yale, fancy ställe det där, som du säkert har hört om många gånger. Så jag läser lite innan till här. In 2008, a pair of researchers from Yale published a study arguing young savers should supercharge their retirement account using 2-to-1 margin. Så det de ville visa med den här studien var att unga sparare bör använda 100% belåning, alltså för varje dollar de har och investerar, så borde de dubbla den till 2 dollaros genom belåning. Och rent rationellt kunde de visa att även om du skulle spränga portföljen, vilket innebär att belåningen, om det är börsen går ner jättemycket, så kan det vara så att du behöver betala tillbaka lånet för de då som har gett dig den här belåningen, vill ha tillbaka liksom cashen, för de är oroliga att annars kommer de inte få någonting tillbaka. Så även om det här skulle hända, alltså att vi spränger på följen och börjar starta om på noll, så skulle det rent rationellt vara bättre och ge en bättre avkastning statistiskt. Och Morgan säger, the math works on paper, it's a rational strategy, but it's almost absurdly unreasonable. Och just det här tycker jag inkapslar på ett väldigt bra sätt vad du vill undvika när du, om du är så intresserad att du börjar läsa ekonomisk teori och portföljteori och annat, att där finns mycket som är väldigt bra teoretiskt, mycket vi applicerar, som till exempel fondroboten Lysa applicerar för att investera, som jag främst använder till mina investeringar. Och allt det här är bra, men det finns också en gräns när vi går från att visst, det är rationellt, men är det verkligen rimligt att vi håller på med det här? Och det här exemplet då med den här studien från Yale, det här är ju någonting som de kunde visa teorin, att det är rationellt, men där finns ju inte en chans i världen att när du har sprängt din portfölj och behöver starta om från noll, att du då som en ung spar kommer säga, nej men jag tror så mycket på det här, så det är klart, jag bara startar om. För du, alltså, man har ju helt glömt bort att vi är känslodjur, som där finns ju inte en människa i världen som kommer tänka på det rationella sättet. Eller, så jag kanske inte ska säga, det kanske finns någon, men det är väldigt få som skulle vara så rationella och inse att jag bara startar om och kör samma belåning igen, för statistiskt kommer det här, bla bla bla. Så funkar det inte. Därför reasonable over rational. Och en annan sak som Morgan tar upp kopplat till det här är något som kallas för home bias. Vilket är att vi tenderar att favorisera att investera, i vårt fall då, i Sverige. För det är där vi bor och det är nära och det känns tryggt. Det är vanligt att argumentera emot home bias. För att portföljstudier säger att varje andel som Sverige bör utgöra 1% av din börsportfölj, eftersom så stor andel av det totala börsvärdena i världen speglar Sverige. Men majoriteten av vi svenskar, eller vi som bor i Sverige och investerar i Sverige, har en övertiltning, investerar majoriteten av våra pengar i Sverige. Och det här är någonting som jag också sagt ibland, att försök att investera utanför Sveriges gränser, för att rent rationellt så ska du sprida risken, och det tycker jag man ska försöka göra. Men samtidigt, om det är så att ha en stor överviktning mot ditt hemland är det som gör att du vågar ta steg och investera, då är det kanske bra nog. För Morgan skriver följande om att det är inte rationellt att investera alla dina pengar i ditt hemland tills du tänker på det här. It's not rational until you consider that investing is effectively giving money to strangers. If familiarity helps you take the leap of faith required to remain backing those strangers, it's reasonable. Och jag tycker det ligger ju mycket i det. Om det är så att home bias hjälper dig att våga ta steget att investera, då kanske det är fine. För du har ju trots allt gjort det allra viktigaste, du har börjat investera. Och det är viktigare än något annat, vad du har för fondavgift, vilka typer av fonder, vilka marknader du investerar i, att ta steget och börja investera är ju det allra viktigaste för att förändra din ekonomi. Och en sista rolig sak kopplat till det här, finansnörd som jag är, så vi nämnde i första avsnittet Jack Bogle. Jag har läst 2-3 böcker om honom eller av honom, urfadern till indexfonder som vi tog upp i första delen. Och det roliga är att hans son gick och började jobba och startade en hedgefond. Det är liksom motsatsen till vad Jack Bogle förespråkade. Och han fick frågan av Wall Street Journal, hur kan det komma sig att han investerade del av sina egna pengar i sin sons hedgefond, som liksom går emot allting han pratar om. We do some things for family reasons. If it's not consistent, well, life isn't always consistent. Och där tycker jag är, som Morgan tog upp här, det är ju fantastisk förklaring för hur livet är. Alltså det är svårt att vara konsekvent och vara totalt rationell genom hela livet. Hela hans liv så pratar han om hur viktigt det är med låga avgifter, men trots det så valde han att investera del av sina pengar i sin sons dyra hedgefond. För att det är bara så livet är. Vi kan inte vara totalt rationella hela tiden. Och det är väl fina avslutande ord för det kapitlet. Kapitel nummer 12. Surprise! Heter det. History is the study of change, ironically used as a map of the future. Och då har han med ett fint citat där från en professor på Stanford, Scott Sagan, som har sagt, things that have never happened before happen all the time. Och det tycker jag är väldigt roligt, för jag personligen också gillar att kolla på historisk data för att tänka om hur kommer det gå framöver på börsen. Men trots allt, vi kan inte bara ta det som har hänt förr och ta det som en karta för hur framtiden kommer att se ut. Det tror jag, det är viktigt att ha med sig i alla delar av livet och inte bara på börsen. Vi kan inte bara applicera saker som har hänt förr och säga att så här kommer det vara i framtiden. Saker som aldrig har hänt förut händer liksom hela tiden. Pandemin chockade ju hela världen. Trots det har vi haft pandemier innan, men vi har kanske inte sett en pandemi som kunde sprida sig på det här viset eftersom vår värld är så extremt globaliserad. 2020 när coronapandemin bröt ut. Så nya saker händer hela tiden och att vara beredd på det, liksom surprise, är ett viktigt element i livet. Och han fortsätter. Två saker som händer när du förlitar dig till för stor del på historisk data som en guide för framtiden är: nummer ett, you'll likely miss the outlier events that move the needle the most. Och då nämner han till exempel, hur hade världen varit utan Hitler, Stalin, Mao Zedong, Gavrilo Princip, som drog igång första världskriget kan man säga, när han sköt prins Ferdinand. Thomas Edison, Bill Gates, Martin Luther King. Och han skriver själv, det kanske inte är den bästa listan, men jag tror att du förstår tanken att de här personerna, om de inte hade funnits, liksom ett fåtal personer av alla som någonsin har funnits i mänsklighetens historia, hur hade världen sett ut då? För han skriver att av 15 miljarder människor som föddes på 1800- och 1900-talet påverkade dessa 7 personer världen något enormt. The correct lesson to learn from surprises is that the world is surprising, fortsätter han med att skriva. Och det tycker jag är ganska roligt, och det är någonting jag aldrig tänkt på innan jag läste den här boken heller. Men det är verkligen det som stämmer, att historien är ju en massvis av event som har varit överraskningar som har format vår värld. Och punkt två, som är problemet om man tittar för mycket på historisk data som är guide för framtiden, är: history can be a misleading guide to the future of the economy and stock market because it doesn't account for structural changes that are relevant to today's world. Till exempel att tech-aktier, det fanns inte för 50 år sedan. Venture capital som investerar i många företag i Silicon Valley, om du hört om det, startup-lag, fanns knappt för 25 år sedan. Världen förändras konstant, och kollar du för mycket på historien kanske du missar de stora strukturella förändringarna som AI är väl dagens stora topic som kommer att vara förändrande fundamentalt för vår framtid. Och kollar man för mycket på historien så kanske man missar sådana här strukturella förändringar. Och en fascinerande sak om vi kollar på bara börsen är att Benjamin Graham, som jag nämnde i första avsnittet om den här boken också, mentor till Warren Buffett, hans kändaste bok The Intelligent Investor, han uppdaterar den flera gånger om. Och Morgan Housel spekulerat om Benjamin Graham hade levt idag så hade boken uppdaterats många gånger om fram tills idag. För det är ett annat marknadsklimat, och som många har påpekat om The Intelligent Investor så fungerar kanske inte det värderingssynsättet som Benjamin Graham lägger fram i boken. Men det är för att liksom, come on, marknaden förändras, du behöver förändra din syn, och så gäller det även på börsen som Benjamin Graham gjorde när han släppte revised, alltså uppdaterade versioner av sin bok under sin livstid. Och sen har vi ett sista citat från det här kapitlet. Many investors and economists take comfort in knowing their forecasts are backed up by decades, even centuries of data. But since economies evolve, recent history is often the best guide to the future, because it's more likely to include important conditions that are relevant to the future. Det är en väldigt bra poäng, svår att ta och liksom göra någonting med, men att bara för att, alltså det kanske inte bästa alltid att titta på den längsta datan som finns historiskt över börsens utveckling. Vi kanske ska kolla på en kortare tidshorisont, för det är den mest relevanta, för den är mest i nutid. Här finns ju inget rätt och fel här, men jag tycker det är ett bra perspektiv att ha med sig. Speciellt om någon påstår att jag har så här lång data för att backa upp det här. Men ibland så är det inte alltid längst data som är det viktigast. Ibland kan det vara att ha den mest relevanta datan som är den viktigast. Så det här tycker jag är ett viktigt perspektiv att ha med sig i hela sitt liv. För det är så vanligt också med att man slänger fram statistik på nyheterna, och någon dag efter så är det någon smart förlur som har klurat ut att var det här verkligen så himla bra framlagt? För man kan visa väldigt mycket med statistik, och oavsett vem det är som säger det, jag, grannen, hunden, katten, din kusin, statsministern, viktigt att ifrågasätta den personens dataunderlag. Kapitel nummer 13. Room for error. The most important part of every plan is planning on the plan, not going according to plan. Vi tog upp det här i första avsnittet tror jag också, men det här är vidarebyggande på det med ett separat kapitel för det här viktiga ämnet. För Morgan skriver: use room of error when estimating your future return. This is more art than science. För Morgan har själv en regel där han räknar på att han kommer få en tredjedel av den historiskt framräknade avkastningen på börsen i snitt. Så på det viset så räknar han med att han måste investera mycket mer pengar än om du skulle räkna på ett börssnitt på 7-8%. För han vill ha den, alltså säkerhetsmarginalen, för att han ska kunna uppnå målen han vill göra. Och det här gäller ju alla delar av livet. Att ha felmarginal är ju extremt viktigt. För du kanske gör rätt sak, men som vi tog upp i förra avsnittet, om du har bråttom så kan det ändå gå åt pipsvängen där vi hade Warren Buffett, Charlie Munger och den där då tredje, mer okända partnern Rick, som hade bråttom att bli rik och tyvärr behövde sälja alla sina aktier väldigt billigt till Warren Buffett. Så det här gäller alla delar i livet, och till exempel kan det vara bra att göra som Morgan gjort här på sin förväntade avkastning. Jag själv inte gjort det här ännu faktiskt, men jag försöker ändå ha med det i bakhuvudet hela tiden och tänka på det här med room for error. Något jag själv använde dock den här regeln när jag applicerade på är om man vill köpa saker. Tidigare hade jag ett mål där jag ville köpa en sommarstuga. Så skrev jag ska köpa en sommarstuga innan jag är 30. Men sen ändrade jag det för jag skulle ha room of error, så skrev jag 30-35 år. Så det kan också handla om att ha felmarginal på det hållet. Att vara snäll mot sig själv. För kanske är det svårt att uppnå det målet, för bam, där kommer en lågkonjunktur. Så man kan ju göra rätt saker, men kanske behöver vänta några extra år till innan man får med sig de andra faktorerna som man inte kan påverka. Nu har jag i och för sig lagt ner det här målet att vilja köpa en stuga, om du har läst mina mailutskick, för jag tyckte jag missade lite hela poängen med det målet. Och vill du veta mer om det så har jag gjort en TikTok om det, så sök bara på TikTok på Alimog köpa sommarstuga för 10 miljoner, så kommer du få upp den om du vill ha mer förklaring kring det. Och avslutande så pratar han om Russian roulette i det här kapitlet. The odds are in your favor when playing Russian roulette, but the downside is not worth the potential upside. There is no margin of safety that can compensate for the risk. Och om du nu skulle få för dig att spela Russian roulette, undvik helst det, för där finns liksom ingen som helst kompensation som gör det värt att spela den här stora risken att du har oturen att när du trycker av så är det en kula. På samma sätt i livet, vissa risker är aldrig värda att ta oavsett uppsidan, för att de kan radera dig ekonomiskt kanske, eller ditt rykte kan raderas. Det finns många saker som är ovärderliga, som vi tog upp i första avsnittet, som det inte finns någon som helst anledning att riskera oavsett uppsida. Kapitel nummer 14 heter You'll Change. Long-term planning is harder than it seems because people's goals and desires change over time. Det här är någonting som jag försöker ha med mig. Jag har försökt sitta lite och planera på vad jag har för långsiktiga mål, vad vill jag uppnå. Och jag kan bara märka att på några fåtal, alltså bara några månader på upp till ett år, så kan mina mål ha förändrats helt. För jag har blivit intresserad av något annat, läst någonting nytt. Och jag tycker det är jätteviktigt att ha med sig att du kommer ha andra mål om 5 år antagligen, eller 10 år. Och det är okej, men det är viktigt också att då måste du uppdatera din planering, så du inte fortsätter jaga samma saker som du inte är intresserad av längre. Så helt enkelt, våga ändra dig. Hugg ingenting i sten. Och var inte för extrem i din målsättning. För det är lätt också att om du sätter ett mål när du är 20, så bara kör du plattan i mattan och bara trycker på, och sen när du är 30 år och du har uppnått det här stora målet, om det var att köpa en Ferrari, så inser du: fan, jag vill ju inte ha en Ferrari längre. Jag skulle hellre vilja använda pengarna till att kunna köpa en villa till min sambo och vårt nyfödda barn. Alltså, om du förstår konceptet att där är ingenting fel med att förändra din åsikt. Att kunna förändra dina tankar och åsikter är en enorm styrka. Och det är jätteviktigt för att du inte ska känna ånger senare i livet. Så att kunna förändra vad du en gång har tyckt, det är en jättestor styrka. Kapitel nummer 15. Nothing's free. Everything has a price, but not all prices appear on labels. Detta är lite godis här igen. som alla andra kapitel har varit hittills. Han inleder kapitlet med att säga att S&P 500, jättestort index i USA, har utvecklats, som då visar börsavkastningen. Du kan investera i indexfonder till exempel som köper S&P 500. Det här indexet då har utvecklats 119 gånger om i utveckling under 50 år med slut 2018 då, när man mätte 50 års period, alltså 119x dina pengar. Så det är 1900% i uppgång när vi kollar 50 år bak från 2018. Och egentligen allt du behövde göra under den tiden var att luta dig tillbaka. Och det är ju såklart lättare sagt än gjort. För här har vi också en prislapp som inte är tydlig, men som finns där utan tvekan. För liknelsen han använder är att Disneyland, det kostar $100 i avgift, men det är tydlig liksom, bam, du har $100 här, står det. Vill du in på Disneyland, då får du betala det här priset. Men det här kan vara värt avgiften, tycker många som uppenbarligen besöker Disneyland. För man kan få en fantastisk dag med familjen. Och det här är en avgift som 18 miljoner valde att betala förra året. Och då pratar vi kanske, den här boken gavs ut 2020 ungefär. Så det är väldigt i nutid. Siffrorna är förmodligen något liknande för 2022. Så den här avgiften versus your trade-off, vad du får, den är tydlig när vi har bestämd prislapp som i fallet här med Disney. Men på börsen finns det också en avgift när han drar den här liknelsen som är volatilitet, alltså svängarna upp och ner. Det är volatilitet när börsen går ner och så går den upp, de här svängarna. Det är en avgift vi också måste betala. Men när du då trycker på att köpa S&P 500 så står inte den här utgiften tydligt, men den finns där trots allt. Och för att då sammanfläta hela den här liknelsen med Disneyland så skriver Morgan: the volatility slash uncertainty fee, the price of returns, is the cost of admission to get returns greater than low fee parks like cash and bonds. Och liknelsen är här ju då low fee parks. Vi spelar vidare på det här med karuseller och Disneyland. Så det är liksom avgiften du måste betala för att få avkastning högre än att gömma pengarna under madrassen eller köpa obligationer. Det är volatiliteten som kommer med att äga aktier och fonder. Så det finns alltid en avgift till alla val du väljer att göra i livet. Finns det en avgift, men vissa avgifter är inte tydligt utstämplade från början, vilket kan göra det svårare för oss att uppskatta dem och se dem och värdesätta dem. Vi kör raskt vidare till kapitel 16 som heter You and Me. Beware of taking financial cues from people playing a different game than you are. Och då pratar Morgan dels om sitt eget förhållande till dig som läser boken, men också överlag när du tar ekonomiska tips från någon annan. Om du lyssnar på mig nu till exempel, oavsett vem det är. För att skriva att alla har olika sparhorisonter, incitament och mål. Att ta tips från andra ska göras med stor försiktighet. Och det tror jag är ofantligt viktigt, någonting jag börjat värdesätta mer på sistone. För Morgan har också skrivit i en bloggartikel att all finansiell debatt i media om hur du ska spara, vad du ska investera i, allting det handlar om folk som pratar över varandra med olika sparhorisonter och olika mål. Och jag tror han har kommit på en riktig guldklimp här faktiskt. För om du tycker att en person som, men vad fan, skämtar du, hur ska du lyckas få 30% i årlig avkastning? Din strategi med en massa belåning och köpa bull och bear, det är jätterisky. Men då pratar du kanske med en person som har en helt annan sparhorisont och mål. För den personen kanske vill bli miljonär om 3 år och måste då lyckas med det här för att uppnå målet. Så man måste förstå alla olika synvinklar från personer, vart de kommer ifrån. Och det gör du genom att inse att vi har alla väldigt olika mål och också incitament. Det finns många som vill sälja på saker och ha agendor och därför trycker de på så mycket för just sin sak. Så oavsett vem det är, när du tar finansiella tips, tänk på vad den personen för mål. Är de samma som mina? Har personen något incitament för att säga det här? Och vilken tidshorisont pratar vi om? Har personen kanske bråttom? Har jag bråttom? Vad vill jag uppnå? Det är bra tankar att ställa sig när man får ekonomiska tips eller läser vad någon annan tycker. Kapitel nummer 17. Seduction of pessimism. Ooh. Han skriver: optimism sounds like a sales pitch. Pessimism sounds like someone trying to help you. Och det, bara det kan man ju stanna upp och skratta lite åt, kan jag tycka. För så är det ju verkligen att det låter ju bra att vara pessimist. Man låter ju som att man är rationell och liksom telling the hard truth, så här ligger det till. Men alltså optimist låter liksom som enhörningar och regnbågar liksom. Att du är ju helt kukubängbång, du har ingen verklighetsanknytning. För han har med ett citat där från en historiker som säger: for reasons I have never understood, people like to hear that the world is going to hell. Och så är det ju. Vi gillar ju att höra det, för det är ju det som drar vår uppmärksamhet. Det är ju därför nyheterna är till 99% rädslonyheter. Du hör ju aldrig någonting positivt egentligen i nyheterna, om man ska vara helt ärlig. And that's why I try to undvika nyheter. Ett litet sidospår där. Och varför det är så viktigt när vi pratar om ekonomi är för att han drar liknelsen att en orkan som drar in drabbar ett litet område. Det kan vara total förödelse, men vi pratar ett litet geografiskt område. Men en nedgång på börsen, det drabbar alla. Inte bara de som investerar, utan också för dig som inte investerar, eftersom vi ser börsen mycket som liksom en guide för hur det går för vår ekonomi. Och han tar statistiskt att mer än hälften av amerikanska hushåll äger också aktier. Och det här hade jag ingen aning om faktiskt, trots jag hade läst om The Great Depression, som var alltså 1929. Man pratar om depressionen på 30-talet i USA. Men det fascinerande var att 1929, när den här kraschen inträffade, så nu läser jag lite innantill här på engelska: only 2.5% of Americans owned stocks on the eve of the great crash of 1929 that sparked the Great Depression. But the majority of Americans, if not the world, watched in amazement as the market collapsed, wondering what it signaled about their own fate. This was true whatever you were a lawyer or a farmer or a car mechanic. Historian Eric Rauchway writes: this fall in value immediately afflicted only a few Americans. But so closely had the others watched the market and regarded it as an index of their faith that they suddenly stopped much of their economic activity. As the economist Joseph Schumpeter later wrote, people felt that the ground under their feet was going away. Jätteintressant tycker jag. Jag visste inte om att det var så få amerikaner som ägde aktier. För vad jag hade hört och fått berättat för mig var att det var jättestort. Det var glada 20-talet. Alla var med på börsrallyt. Men det var alltså bara 2.5% av amerikaner som ägde aktier. Men eftersom det var så tajt förknippat med hela ekonomin, så var det alltså 97.5% av amerikaner, och för den delen hela världen, som tittade på och alltså tog och slutade med sina vanliga vanor, spenderingar som man hade, för att man var så orolig för vad det här innebar för ens egna öde. Det blev på sätt och vis en självuppfyllande profetia, kan man säga. Och det tycker jag är något intressant också, säger en hel del om pessimism, där man pratar ibland om ekonomiska termer att var vi verkligen på väg in i en lågkonjunktur, eller blev det bara en självuppfyllande profetia? Alltså att, gick det så dåligt för ekonomin som det gjorde, eller var det så att vi började bli lite oroliga, vilket gjorde att en del människor valde att dra tillbaka på sina utgifter, vilket gjorde att då spenderade vi mindre arbetstillfällen, för mindre saker köptes, och på det viset så bara backar vi. Så på så sätt så är pessimismen en självuppfyllande profetia ibland. Och ytterligare en sak är att progress happens too slowly to notice, but setbacks happen too quickly to ignore. Och det här är ju verkligen fascinerande. Det är ju så här narrativet är i media. För ofta är ju hemska saker mycket enklare att uppdatera om. Så här, plötsliga börsfall, terrorattacker, alla former av brott brott och dödsfall, det är liksom bam, någonting som händer här och nu. Men att prata om att börsens utveckling på 20 års sikt har varit så här mycket x upp varje år, det är ju ingen rolig nyhet. Eller att fattigdomen i världen har minskat med så här mycket de senaste 20 åren. För utveckling tar ju mycket längre tid på sig i förhållande till kortsiktiga setbacks som är lätt att spä på med pessimism. Och i det här kapitlet så slänger jag också in en av mina favoritsektioner från en artikel som Morgan har skrivit. Också mycket kring det här med hur vi ser på saker med optimism och pessimism. Och det handlar om fysikern, kosmologiforskaren och författaren Stephen Hawking, som du kanske har sett, som satt i rullstol och drabbades väldigt tidigt i sitt liv av ALS. Och han fick frågan i en intervju att trots hans då fysiska nedsättning och att han inte kunde prata, han pratade genom en dator, så verkar han lika lycklig, om inte lyckligare, än en fullt frisk person. Så han fick den här frågan av en journalist och det här var hans svar. My expectations were reduced to zero when I was 21. Everything since then has been a bonus. Och när jag läste det kände jag bara, wow, vilket synsätt på livet. För eftersom hans förväntningar reducerades till noll, så allting därefter var bara en bonus. För han hade drabbats av den här hemska sjukdomen ALS. Och med det här perspektivet så blev ju allting därefter bara en stor bonus. Och han värdesätter ju många sakerna som jag till exempel tar för givet. Så man kan säga att hans låga förväntningar gav honom enorm lycka. Och jag skulle inte säga att det är inte så att vi ska ha låga förväntningar på livet. Men att ha balanserade och rimliga förväntningar på livet och ta det som händer oss med en viss form av liksom, ta det lite som en klackspark, tror jag kan vara ganska hälsosamt för att leva ett lyckligt liv. Oavsett vad som händer oss, har man bara de förväntningarna så kommer man ju bli positivt överraskad. Alltså det handlar ju om, jag försöker tänka på att inte ha för mycket förväntningar på andra människor, alltså förvänta dig inte saker tillbaka. Samma här, överskatta inte börsens förmåga, överskatta och förvänta dig inte någon orimligt hög avkastning. Tro inte att du kommer få jobbet bara för att, utan försök vara lite balanserad. Så det är ju viktigt att tro och våga satsa, och du kommer ju bli besviken ibland i livet. Men jag tror att ha lite balanserad synsätt mellan också optimism och pessimism, det är ändå ganska hälsosamt. För att avsluta det här kapitlet tar vi en mening från ett av Morgan Housels podcastavsnitt om pengar, där han säger så här: kanske handlar framgång med pengar inte om att tänka ut hur du kan få mer, utan att komma på hur du vill ha mindre. Och det här kanske inte passar in perfekt i det här kapitlet av boken, men jag tycker det här är sjukt fascinerande, för det är lätt att vilja ha mer saker, men det kanske inte det livet handlar om. Det kanske handlar om att delvis sänka dina förväntningar, men också inse att fan, kommer jag bli lycklig av en större bil, ett större hus, bla bla bla. För om du sänker de förväntningarna och kraven på ditt liv, så kommer du nog kunna bli lyckligare, och det sätter mindre press på dig att du behöver spara mindre pengar, tjäna mindre pengar. Så jag tycker liksom det låter ganska hälsosamt och härligt faktiskt. Så det försöker jag själv tänka på. Kapitel 18. When you'll believe anything. Appealing fictions and wise stories are more powerful than statistics. Det här kapitlet handlar helt enkelt om varför vi tenderar att tro mer på historier, storytelling, än statistik. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Men vi kommer in på det här. Så första punkten Morgan tar upp kapitlet är: the more you want something to be true, the more likely you are to believe a story that overestimates the odds of it being true. Och jag har tagit med ett utdrag här från boken som, alltså det slog mig verkligen. När jag läste där kände jag bara, shit. Och det är lätt att tänka att den här personen som historien handlar om, att hon är ju helt crazy. Hur kunde hon tänka så? Men det är ju för att hon så gärna vill tro att det här aldrig kommer att hända igen. För vi pratar om en person som blir intervjuad precis när första världskriget tagit slut. Så Detta är en fråga som ställs till en 100-åring i en dokumentär som heter How to Live Forever. Och frågan är, what was the happiest day of your life? Och då svarar hon, our mystic day, she said, referring to the 1918 agreement that ended World War I. Why, the producer asks. Because we knew there would be no more wars ever again, she says. Och så skriver Morgan, World War II began 21 years later, killing 75 million people. Wow. Alltså en 100-åring som får frågan när hennes lyckligaste dag i hela livet var. Hon svarar att det är när första världskriget tog slut. För då visste vi att vi aldrig skulle ha krig igen i världen. För hon kan ju inte tro att det kommer aldrig hända igen. Men det är ju främst att hon vill tro att det kommer aldrig hända igen. För hon vill det så gärna ska vara sant. Så hon tog det som en total sanning för sig själv. Utan någon som helst tanke på att det kan ske igen. Och Morgan skriver att sådana här appealing fictions, som man kallar det för, uppstår när du är smart, du vill hitta en lösning, men du möts av begränsad kontroll och höga insatser. Vid sådana tillfällen kan vem som helst börja tro på vad som helst. Och exempel är då sjukvård, där han gav en ganska tragisk historia i boken. Men vi kan bara prata om åderlåtning till exempel, där när man var sjuk förr i tiden så skulle man dränera sig på blod och det varit så många crazy grejer genom historien. Kan jag säga nu att de har varit crazy. Och du kan också tycka det om mycket sjukvård till exempel. Men om man inte har något annat, någon annan möjlighet, något annat sätt, så vill man ju tro på det för att rädda sig själv, rädda sina barn, en partner eller något liknande. Och det är där de här då appealing, alltså de här väldigt lockande fiktionerna skapas. Och det är just därför man pratar om att storytelling, det är bra att lära dig. Det är viktigt med historier. Och det är just det för vi tenderar att lägga större fokus på dem än statistik. Det är mer berörande att höra om ett liv som togs ifrån oss alldeles för tidigt i ett hemskt hatbrott. Men vi kan också bemöta det då med statistiken att som tur är sker där inte så ofta. Men det är inte lika kraftfullt. Det tas inte emot med samma liksom kraft. För han skriver att nummer två, everyone have an incomplete view of the world, but we form a complete narrative to fill in the gaps. Att viljan att förstå allting och forma världen efter våra mentala modeller, det gör vi alla. Vi vill få världen att passa in i vårt narrativ. Och med det här så drar jag slutsatsen att man ska vara ödmjuk och man ska ha empati för andra och för att ens egen världsbild kanske inte är så hela världen fungerar. För är det någonting vi inte förstår så hittar vi en lösning på det direkt med våra mentala verktyg som vi har uppe i vår hjärna. Och därför tycker jag också det är så viktigt att bredda sin kunskap och till exempel läsa boken Mentala modeller som jag gjorde en recension av ganska nyligen som Kristoffer Andersson skrivit. För desto fler mentala verktyg du får, desto mer och desto enklare är det att skapa en så bra bild av världen som möjligt. Kapitel nummer 19, nu börjar vi närma oss slutet. Det här kapitlet heter All Together Now. What we have learned about the psychology of money. Han inleder med en historia om Clarence Hughes som gick till tandläkaren med ont i munnen 1931. När han vaknade upp var hans mandlar borta plus 16 tänder. En vecka senare avled han från komplikationer av operationen. Hans fru stämde doktorn. Inte för utfallet eftersom dödlighet, liksom risken var stor vid operationer 1931 utan för att Hugh aldrig skulle gett sitt medlåtande till operationen. Men 1931 så fanns det två grundprinciper som läkare följde. Nummer ett, varje person ville bli botad. Nummer två, det fanns ett universellt och rätt sätt att göra det på. Så kommunikationen med patienten, det var ingenting som värdesattes. Men numera, om vi kollar på sjukvården idag, så är fokuset inte på att bota sjukdomar utan patienter. Vad vill patienten ha för botemedel? Vill du bara bli av med den kortsiktiga smärtan eller ska vi göra ett mer långsiktigt ingrepp för att försöka få bort det för alltid? Och samma sak, menar Morgan, gäller ekonomisk rådgivning. Vad du vill ha skiljer drastiskt från vad jag vill ha. Just därför det är så svårt att ge bra ekonomiska råd, för vi är alla så olika och vi har så alla så olika mål. Och det tycker jag stämmer så otroligt mycket. Jag har ju blivit typ av börsinfluencer, jag snackar om mina investeringar. Och man vill ju så gärna bara ge så här enkla tumregler, men att säga vad jag gör är kanske inte rätt svar för dig. Och säga spara 10% av din inkomst, det är ju inte rätt i alla situationer, för vi har alla så olika, vi är alla olika faser i våra liv, åldersmässigt, relationsmässigt, vi har alla olika inkomster. Så att ge enkla tumregler, om man börjar skrapa på dem, så finns det ofta en bättre anpassning för dig själv. Så ta alla sådana här tumregler inom personlig utveckling med en nypa salt. Gå till en opartisk personlig rådgivare om du vill ha allra bäst tips för dig själv. Eller sätt dig ner och försök klura på hur du kan modifiera liksom vedertagna grundregler för ekonomin till att passa just dig. Och nu tänkte jag ta några punkter som Morgan där han försöker sammanfatta hela boken. Så jag kommer bara läsa dem meningarna på engelska nu. Så jag tar först det här. Go out of your way to find humility when things are going right and forgiveness, compassion when they go wrong. Det är just där också. Ha respekt för tur och otur och hitta rätt emotionell status och du bör reagera på varje situation. Nummer 2. Less ego, more wealth. Alltså egentligen alla utgifter du behöver utan de mest basala, det är liksom subtrahera bort egot, så ser du att okej, det blir mycket enklare nu att bygga rikedom, för jag kanske inte behöver 2 bilar, ett hus på stranden och allt annat som du liksom känner att det här behöver jag ha. Du ska ju spendera pengar och göra precis som du vill, köpa det du vill, men med många saker har vi också satt upp som ego att det här måste jag ha, och frågan är, behöver du det? Så därför säger han det. Less ego, more wealth. Nummer 3. Manage your money in a way that helps you sleep at night. Och det är ännu en gång det här om att gör det på det sättet som får dig att må bra. Som gör att du kan sova på natten. Någon kanske kan ligga och sova hur bra som helst med 100% belåning på portföljen. Medan någon annan vill ha 0 i belåning. Alltså gör det som gör dig bekväm. Punkt nummer 4. If you want to do better as an investor, the single most powerful thing you can do is increase your time horizon. Det handlar om det här att ge dig själv längre tid att spela spelet så du får med alla faktorer som du inte kan påverka som makroekonomin. Det är svårt att påverka, därför behöver du ge dig själv en längre tidshorisont, och på det viset, om du kan vara med och spela spelet längre, så blir det sannolikheten desto högre att du får med dig rätt utfall och får bättre avkastning. Nummer 5. Become okay with a lot of things going wrong. You can be wrong half the time and still make a fortune. Det här var ett av kapitlerna, och det är just det här om att försök förlora smått och vinna desto större. Det är liksom ett spel. Alla dina beslut behöver inte vara rätt. Nummer 7. Use money to gain control over your time. Det är just det att när du kommer till ett visst stadium i ditt liv, så handlar det om att ta dina pengar och köpa tillbaka tid. Och det ser olika ut för olika personer, som vi nämnde i första avsnittet. Är det att ha möjligheten att lämna och hämta dina barn på dagis? Är det att slippa tvätta, slippa diska, slippa laga mat? Vad det än är, handlar det om att jobba 80%? Handlar det om att kunna ta mer ledigt? Vad det än är, så använd dina pengar när du kommer till ett visst stadium för att köpa tillbaka din tid. För tid, det får vi aldrig mer av. Det är den värdefullaste resurs som vi har och som är någorlunda jämnt fördelad mellan oss alla. Nummer 8. Be nicer and less flashy. No one is impressed with your possessions as much as you are. Finns det något mer att säga? Det är lätt att tro att för att imponera på andra personer så ska du flasha med coola grejer. Men att vara snäll och ödmjuk och hjälpsam kommer ta dig extremt långt för att bli respekterad av personerna som du vill ska tycka om och respektera dig. Tror inte det är så mycket mer att säga om den. Nummer 9. Save. Just save. You don't need a specific reason to save. Jätteviktig poäng också. Att du kommer förändras, oförutsedda saker händer. Spara bara för att spara. Du behöver inte ha något specifikt mål. Om du bara kan acceptera att i framtiden kommer du behöva pengar oavsett vad det är till. Och även om du inte vet vad den orsaken är ännu, så spara. Nummer 10 då, om jag har räknat rätt. Define the cost of success and be ready to pay it. För som vi sa med Disneyland och börsen, allting kostar, även om det inte är en tidlig price tag, så kostar allting här i livet. Definiera den och se om du vill att betala den. För allting som är värt någonting här i världen har en kostnad. Det kan vara en kostnad i form av pengar, tid, energi eller någonting annat som du måste uppoffra för att få ut någonting. Nummer 11. Worship Room of Error. Och det handlar om att ge dig själv felmarginal så du kan fortsätta spela spelet, så du kan nå dina mål. Du kan inte nå det när du är 30, men du kan nå det när du är 35. Det handlar om att liksom vara snäll mot dig själv. Sätt inte för stor press för dig och sätta inte ett ekonomiskt läge som Rick gjorde, som var partner med Warren Buffett och Charlie Munger, där om du inte har turen med dig på kort sikt så blir du ruinerad. Försök undvika det, utan ha alltid en felmarginal. Margin of safety, room of error, kalla det vad du vill så länge du tar och använder det. Nummer 12. Avoid the extreme ends of financial decisions. Alltså extrema val, oavsett om det handlar om att vara extremt snål eller liksom vara extremt spendera massa pengar. Oavsett vad du väljer, så var försiktig med sådana beslut. Dina beslut kommer förmodligen förändras över tid också, och det är lätt att ångra sådana här extrema beslut. Så försök att vara rimlig i dina åtaganden, dina målsättningar och agerande. You should like risk because it pays off over time. Och det handlar om att det är värt att ta risk, för du kommer få en belöning i slutet av det. Det är jobbigt, det kan vara obekvämt i vissa tillfällen, men alltså det är värt att ta risker. Det kan vara risken att gå upp till någon och bli nobbad som du vill ha som vän, partner, ekonomiskt på börsen. Men det är asymmetrisk risk, reward fortfarande. Att uppsidan är så mycket högre än nedsidan, så det är värt att ta det beslutet och våga utsätta dig för risk, för det är så du kan leva livet till fullo. Och avslutningsvis, define the game you're playing and make sure your actions are not being influenced by people playing a different game. Det handlar också om det här att när du sätter upp din plan och vad du vill göra, se till att det är verkligen vad du vill göra. Inte vad din granne säger, vad jag säger, någon annan du lyssnar på, utan se till att du spelar spelet du vill göra. Att det, när du går i mål, så kommer du gå i mål där du vill gå i mål, oavsett om det handlar om vad du vill köpa, vad du vill uppnå eller var du vill bo. Se till att spelet du spelar leder dig dit du vill och att det inte är influerat av vad alla andra säger. För det är lätt att påverkas av andra, grupptryck, vi vill passa in. Men i slutändan så kommer du ångra ifall du inte har spelat spelet som du själv vill göra. Och vad jag trodde var allra sista, var näst sista, för nu kommer den sista punkten. Respect the mess. Smart, informed and reasonable people can disagree in finance because people have vastly different goals and desires. There is no single right answer, just the answer that works for you. Så det är så, vi pratade också lite om innan, att det är okej att vi inte tycker samma, för det finns inget rätt svar, det finns bara det svaret som är rätt för dig. Och sista kapitlet är Confessions från Morgan Housel, där han själv berättar om hur sin ekonomi fungerar. The psychology of my money. Han sammanfattar i alla fall sin investeringsstrategi som följande. My investing strategy doesn't rely on picking the right sector or timing the next recession. It relies on a high savings rate, patience and optimism that the global economy will create value over the next several decades. Och det är lite så jag försöker tänka också, att jag investerar mest i indexfonder. Ha en tro på världsekonomin, försöker spara en del pengar och vara optimistisk på lång sikt. Och det var en fin sammanfattning om jag också försöker investera. Och ett synsätt som jag tror kan vara ganska bra för många att applicera. När man tar det stora börsintresset, så tror jag det kan vara ganska smart att tänka som Morgan här och mest köpa indexfonder. Och anledningen för att jag inte tar med så mycket av hur han själv gör är ju för, som han tar upp själv i boken innan, kapitel 16, You and Me, att vi har alla väldigt olika mål, olika tankar, olika synsätt. Och därför kan det inte vara jätteintressant precis hur Morgan investerar sina pengar. Men om du vill veta det, så är det bara att beställa hem den här fina boken. The Psychology of Money, pengarpsykologi heter den på svenska. Sålt över 3 miljoner exemplar i hela världen. Jättebra bok. Rekommenderar hans blogg också, som jag ska länka till. hans podcast är också jättebra. Han är väldigt bra på att prata kort, något som är min största svaghet. Och samtidigt förmedlar han 10 gånger så mycket värde som jag kan göra. Så där har vi hela boken. En bok som är otroligt bra. Som sagt, en av de här 4 som jag gjorde en video om för att 10x din ekonomi. Läs den här boken. Eller för den delen, lyssna på när jag pratar om boken. Det viktiga är inte hur man tar till sig informationen. Det viktiga är att man tar med den, tänker och reflekterar och kanske väljer att förändra något i sitt synsätt eller mer praktiskt hur man investerar eller spenderar eller sparar pengar. Så med det sagt, har du några tankar, något du vill diskutera, som alltid, droppa comment, skriv till mig, ring mig helst inte. Har du mitt nummer får du ringa mig om du vill, men du får gärna hålla dig till sms eller DM på sociala medier eller mail. Och är det någon bok du tycker jag bör prata om eller du har någon rekommendation till mig, någon bok du har gillat, så uppskattar jag sånt jättemycket och tycker det är väldigt intressant. Så med det sagt, stort tack om du har lyssnat ända hit, så ses vi i kommande avsnitt.